Det här är en podd från Svenska Yle.
I dagens avsnitt av Nyhetspodden ska vi ta kontakt med Kalifornien och Los Angeles, närmare bestämt där jag har Peppe Öhman. Hej Peppe!
Hej!
Och välkommen till Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Jag heter Karin Götelid, det är alltså Nyhetspodden från Svenska Yle det här. Och vi ska ju prata om coronakrisen förstås, får man väl nästan säga. Peppe, hur har ni det där mitt i coronakrisen?
Nu hör du, vi har det, alltså min lilla familj och jag hade, vi hade ju bra. Eftersom vi jobbar hemifrån så har vår dag inte förändrats så jättemycket. Och jag vill säga ju skolorna stängda så att vi har en 10-åring hemma som gör hemskola. Men annars så har vi det bra. Sen själva Los Angeles och delstaten Kalifornien hade ju ganska svårt. Alltså det, siffrorna på de smittade här började gå upp igen och det hade man verkligen inte vänta sig. Så att nu famlar man runt lite eftersom det här är också den månaden som man pratar om att börja öppna upp alla delstater. Och det är ju för tidigt, säger många.
Jo, precis. Jag läste just det att det smittades antal faktiskt växer nu i Kalifornien och tydligen börjar läget vara ganska svårt just i Los Angeles faktiskt.
Ja, faktiskt inte riktigt exakt i staden Los Angeles, men i Los Angeles County som är liksom det stora området, man skulle säga kanske kalla det stor Helsingfors kanske. Och
precis.
Här finns det många områden där som folk verkligen, det finns som kluster av smitta. Och när man har snackat om att den här smittan är på något sätt att den kan drabba alla lika illa så stämmer det ju verkligen inte. För det här är ju de fattigaste som har drabbats alla hårdast och speciellt folk från Centralamerika och svarta är de som har liksom siffrorna enormt mycket högre än folk som är vita. Och det handlar ju helt enkelt inte om att det här är, det handlar helt enkelt om att Kalifornien, precis som alla andra delstater, det är rasism här, det är liksom en strukturell orättvisa.
En klassfråga.
Men det är en klassfråga och de som hör liksom arbetarklassen som har jobb där som utsätts för smitta och som kanske bor lite trängre än liksom de vita rika, de är mer utsatta och de har liksom fått den här smittan.
Men hur går det ihop nu det här då? För att nu är det ju i USA och Kalifornien också så som det är då på många håll här runt om i Europa att nu börjar man öppna upp. Hur går den här ekvationen ihop där, tror du?
Nej, men det är just det att den inte alls går ihop. Alltså Kalifornien som då trodde att man skulle klara sig ganska bra eftersom man klarar sig så mycket bättre än New York och New Jersey har faktiskt haft mycket sämre siffror. Alltså det har ju varit bättre än många städer på östkusten just för att man sitter mycket i bil här, man har inte tunnelbana på samma sätt, eller lika många människor åker inte tunnelbana här. Man bor i stora hus långt ifrån varandra så det finns på så vis inte lika många kontaktytor. Men som sagt så har det ändå varit för tidigt för att öppna ännu för att som du säger så har smittan spridit sig. Men det har varit sådana enorma påtryckningar, alltså Gavin Newsom som är guvernör här i Kalifornien, han gick tidigt och sa att varken politiska påtryckningar eller någonting annat kommer att få honom att öppna upp den här delstaten tidigt. Men det har ändå, men tydligen har han ändå blivit påverkad förrän den här veckan. Han har nu liksom så här små blomsterhandlar och små så här kvartersaffärer fått öppna upp och stränderna öppnar nu på onsdagen. Och man räknar med att restaurangerna ska öppna nästa vecka. Ja, men det borde inte gått. Det borde kanske, alltså jag tror att det är ett väldigt kortsiktigt tänkande för det borde ju gått kanske för ekonomin under en kort tid men det kommer ju att bli en ännu större andra våg och man räknar med att den skulle, förr räknar man att den skulle komma på hösten men nu tänker man att den kommer att komma under sommaren.
Men det är ju då förstås den största förespråkaren för öppnandet av landet och framförallt då ekonomin. Så det är då president Donald Trump. Det har säkert blivit klart för de flesta. Och det är väl ekonomin då förstås, eller hur, som är den jättestarka drivkraften här.
Ja, men det är det. Alltså, om man ska liksom dra med en grov pensel så är det liksom republikaner som är för ett öppnande av ekonomin så fort som möjligt och de med Donald Trump i spetsen medan demokraterna som drar lite i bromsen. Och en orsak till att republikanerna har gått så hårt för att öppna är också för att det börjar bli dyrt liksom, både för delstaterna och då liksom den federala staten att betala ut. Det kommer inga skatteintäkter och så har man höjt också arbetslöshetsunderstödet. Så pengarna börjar ta slut, men att Donald Trump driver ju liksom väldigt starkt på att man ska öppna USA och kalla medborgarna krigare, att nu ska vi gå ut i krig och liksom vinna det här viruset och vinna ekonomin. Och det handlar ju, som du säger Karin, om att han har baserat hela sin kampanj, alltså det är ju presidentval i höst och hans kampanj handlar i grund och botten om att det går så otroligt bra för ekonomin och för att han är ett ekonomiskt snille och aldrig har USA varit så här liksom. Nej, men hade gått så bra för USA och så var det ju ända tills ungefär februari när sen började ju arbetslöshetsgraferna peka uppåt och liksom det plötsligt gick det otroligt dåligt. Och han har ju panik nu för att han har ju förlorat sitt starkaste argument.
Ja, precis. Men opinionssiffrorna för honom är ju ändå så, det är ju inte så nu att det liksom de rasar direkt. Det står väl och väger så där nu, eller hur?
Ja, nej, men när den här covid-19 när det började spridas så då gick de ju upp, och det är väl ganska vanligt att ett landsledare får liksom, när man går ut i krig eller landet drabbas av en katastrof, så då stiger ju liksom presidentens popularitet. Men Trump sa faktiskt börjar gå ner lite nu, alltså som du säger, det är inga drastiska fall, men att de har sjunkit lite, och det handlar ju säkert delvis på hans konstiga utlåtanden om hur man ska bekämpa det här viruset, men också som sagt på ekonomin, att det finns otroligt många som är arbetslösa. Man räknar ju med liksom nästan 15% av amerikanerna är arbetslösa.
Här i Finland har vi ju sett bilder på de här demonstranterna, alltså människor, amerikaner som är ute och demonstrerar, alltså mot restriktionerna och för att öppna upp igen. Spelar de här någon roll i Trumps medvetande?
Ja, det handlar om en ganska liten grupp människor trots allt, men som har fått ganska mycket publicitet. Men som sagt finns de ju, de finns ju till och med också här i Kalifornien som är traditionellt väldigt demokratiskt, så finns det ju verkligen, och de flesta är ju Trump-supportrar, de är ironiskt nog är de liksom mot vaccin, och många av dem är liksom för en ännu liberalare vapenlagstiftning. Det finns liksom en folk som har liksom samma ideologi, en väldigt så här, kan man säga, en konservativ ideologi, men ändå som vill leva, som de kallar ett fritt USA. Men det är konspirationsteorier, det är demokraterna som har planterat det här viruset i USA för att Trump inte ska bli omvald. Men och jag tror faktiskt att Trump har sett dem på TV och han konsumerar väldigt mycket TV och att han liksom blivit uppmuntrad av dem, men jag tror faktiskt inte att de kanske direkt har påverkat honom, kanske mest mer bekräftat honom att han har liksom en väljarbas som stöder honom.
Ja, annars så riktar ju Trump blickarna väldigt mycket mot Kina, och det är ju helt klart att viruset startar där, eller pandemin startar där, det råder ju det ingen tvekan om, men Kina som skyldig till alltihopa kommer ju upp gång på gång nu. I princip varje pressträff han har så handlar det ju bland annat då jättemycket om Kina.
Ja, men han försöker ju lansera teorin om att det här är liksom ett vapen från Kina, och att det åtminstone har liksom, det här viruset har kommit fram i ett labb som då kineserna ska dominera USA med. Och det handlar ju helt enkelt om att det är bra att ha en fiende, och det är bra att ha en fiende som inte befinner sig i landet, utan en fiende som man kan lyfta ögonen och liksom man kan rikta all sin frustration och skylla på ett helt annat land än sitt eget land. Det är ju ganska, i praktiken handlar det ju om att man har helt enkelt inte kött den här covid-19 viruset, hur man ska bekämpningen speciellt bra. Man har inte kommit fram med tester, man har liksom inte varit tillräckligt snabb i de allra flesta stater med att be folk stanna hemma. Och den här kritiken som nu börjar rikta sig mot de amerikanska myndigheterna, försöker Trump föra vidare på Kina så att man skulle enas i landet mot en stor gemensam fiende.
Men nu är det ju ändå ett faktum att nu har han ju fått in viruset i det allra heligaste, så att säga, det vill säga West Wing, det vill säga den västra flygeln i Vita huset där presidenten sitter. Vi vet ju alla hur det rummet ser ut från alla tv-serier och filmer. Och det är ju då dels en av hans passuppersoner, betjänt eller vad man ska kalla det, som är smittad, och sen också då vicepresidentens pressekreterare är smittad. Så nu, hur ska han hantera det här?
Alltså Trumps liksom image handlar ju om att han är en stark man som inte behöver hjälp någonstans ifrån, och det är väl en stor del som hans väljare är väl lite samma skrot och korn, liksom att riktiga män blir inte sjuka eller riktiga män drabbas inte av det viruset. Så ännu har man inte fått se Donald Trump använda ett ansiktsskydd, Men man har ju, man gör ju rigorösa tester så att alla som jobbar nära honom blir ju testade varje dag, och de flesta som jobbar nära honom använder ansiktsskydd. Och flera stycken har också helt enkelt satt sig själva i karantän. Anthony Fauci som är då chef för den här smittskyddsmyndigheten CDC, som man brukar se på TV också när det, eller förr brukar man se honom på TV när det var informationstillfällen eller presstillfällen om den här smittan. Då han har satt sig själv i 2 veckors karantän eftersom han har kommit i kontakt med någon här på Vita huset som är smittad. Men Trump, ja, han tar det mycket lättare än många andra drygt 70-åringar i hans situation skulle ta det.
Mm. Ja, alltså någon mask eller ansiktsskydd, något sånt har vi ju inte sett på honom på någon bild, vetarligen.
Nej, han har ju någon nämnt att han verkligen har haft det här, det bara inte fastnat på bild. Men jag tror faktiskt också det handlar om att allt han gör är ju liksom en liten blinkning inför presidentvalet och de som stöder honom. Och det på något sätt passar liksom inte in i ideologin att använda ansiktsskydd. Det är liksom en begränsning av människans frihet som de resonerar. Och för att, man måste förstå att många Trump-anhängare väljer på basen av känsla snarare än fakta. Det är liksom känsla av att ha en liksom, av det är allt det som Trump representerar snarare än det han gör. Och jag tror att det skulle bli någon slags här kognitiv dissonans hos dem om han plötsligt skulle använda en mask och säga att han också är orolig för att bli smittad. Det skulle liksom inte alls passa ihop med den bilden av den otroligt framgångsrika och starka ledaren.
Nej, precis. För alla de här olika som kan tänka sig som en detalj just med ett ansiktsskydd hit eller dit. Det är kanske ändå inte detaljer, det är kanske ganska utstuderat hur man gör och inte gör.
Ja, men jag tror verkligen att det har ett enormt symbolvärde. Och nu eftersom hela USA håller på att öppna, man räknar med att nästan alla delstater ska ha öppna upp ganska mycket nu till sommaren, då är man ju väldigt orolig över den här andra vågen, och nu har man börjat tala om att verkligen införa ännu strängare regler kring när man ska ha ansiktsskydd. I Kalifornien bland annat måste man ha ansiktsskydd om man är inomhus, om man åker buss eller om man handlar mat eller går till apoteket. Det finns ju inte så mycket annat som är öppet här. Men att det också ska fortsätta så att man vistas bland andra människor måste man ha ansiktsskydd. Och det blir liksom ett symbolvärde kanske mest i att man, ja, men vi skyddar varandra, och ett sätt också att få något sätt ena folk och visa att man visar omsorg mot varandra.
Nu är det ju då förstås ett alldeles extra speciellt läge just i och med att det är presidentval i november, och det är ju faktiskt bara ett halvår dit, och det, kampanjen vore ju förstås skulle ju förstås se helt annorlunda ut om vi inte skulle vara mitt i den här coronakrisen. Men nu är det ju så att båda kandidaterna, det vill säga Trump och hans motståndare Joe Biden, de är ju båda 70 plus och så. Mm. Hur mycket tror du vi kommer att se dem ute bland folk här nu under de närmaste tiden?
No, Trump har ju redan gjort sin första resa. Han besökte Arizona förra veckan och faktiskt en ansiktsskyddfabrik. Det var ju verkligen ironiskt eftersom han själv inte använde mask när han var där ens. Mm. Men, och det handlar ju delvis om att Arizona är en så kallad swing state som länge har röstat republikanskt. Jag tror att Bill Clinton var den senaste som de röstade på för demokraterna. Men eftersom många av de angränsande staterna, som då till exempel Kalifornien, är väldigt dyra att bo i, så har det flyttat unga och latinos och folk som har en större tendens att rösta på demokraterna flyttat till Arizona, och därför är Trump orolig över att han ska förlora den här staten i den här delstaten i presidentvalet. Så att han kommer nog att titta på ursäkter för att kunna resa runt i landet och träffa folk. Han kommer ju inte att dra de här jättestora showerna som han älskar, att man fyller liksom hela så här konferensanläggningar med folk. Men att i mindre mån kommer han nog förutspå jag att han kommer att resa runt i landet. Däremot Joe Biden, det passar ju liksom inte riktigt hans image eller hans brand riktigt att börja resa runt, eftersom han då representerar demokraterna och är mer så här återhållsam ideologi gentemot covid-19. Han förespråkar mycket att man ska stanna hemma och vänta ut det och ta det försiktigt. Så jag tror att han kommer att fortsätta satsa på att han gör ju en podcast och han gör så här hälsningar från sin källare och där han pratar till folket. Och han har, liksom, man har liksom inte sett så himla mycket av honom, och det finns liksom politiska experter som säger att det kanske är en bra strategi från Bidens håll, eftersom han har haft en tendens att säga lite konstiga saker och blanda bort sig när han har rört sig bland människor. Att det kanske faktiskt gynnar honom att att inte synas så mycket i, det här, i den här kampanjen?
$10,000 eller euros frågan eller vad man nu vill kalla den är ju nu då hur den här coronakrisen påverkar Trump och utgången av presidentvalet. Vad som helst kan ju hända. Har du någon uppfattning här om vilken betydelse coronakrisen har för Trumps möjligheter att bli omvald?
No, men om jag säger så här, det ökar i alla fall inte hans chanser att bli omvald. Skulle du ha frågat mig i januari, februari skulle jag ha sagt att han garanterat kommer att bli omvald. Men nu är det faktiskt alltså nu är det osäkert. Efter vad som hände 2016 känns det verkligen dödfött att komma med. Då trodde vi alla att Hillary Clinton skulle vinna valet, så det känns verkligen som om vad som helst kan hända. Men om man tittar på siffrorna just nu så leder ju faktiskt Joe Biden. Och eftersom Joe Biden då liksom, jag vill inte liksom, alltså han är ju till åren liksom, och det finns en chans att han inte kommer att sitta två perioder, alltså det, eller att det till och med kommer att hända någonting under de första 4 åren när han sitter där, så är hans val av vicepresident ovanligt viktigt. Vanligtvis brukar det inte spela så stor roll vem man väljer som vicepresident, det liksom brukar inte påverka hur folk röstar. Men just i det här fallet så kan han verkligen få stor draghjälp av den som han väljer, och då har han ju sagt för länge sedan att han kommer att välja en kvinna. Han har inte sagt vilken kvinna, för det är att han kanske inte är själv ännu, men att han kommer att välja en kvinna, och då hoppas man såklart på att få folk att få en massa liksom, kvinnliga röster. Så att om 10 000 kronor, jag tänkte säga kronor, men jag väljer inte kronor i det här fallet, jag väljer euro. Så tror jag faktiskt att Joe Biden har verkligen en ganska stor chans att vinna Donald Trump. Det finns också en som inte liksom talar så bra för, alltså ekonomin går ju inte så bra för Trump, men så handlar det också om att hittills är det ju mest demokratiska platser som har blivit drabbade, där demokraterna bor i storstäderna som verkligen har lidit hårt av det här viruset, men att om det här, om covid-19 börjar sprida sig inåt landet och liksom drabbar landsbygden hårt och kanske de platser som brukar rösta på Trump, när det blir liksom konkret för dem hur illa det går, då kommer de kanske också att välja att rösta på den andra kandidaten. Så att jag tror nog att Trump är lite svettig om händerna just nu.
Okej, valet av vicepresidentkandidat för demokraterna, det är nästan en helt egen podd, för det valet är så intressant. Så här får jag säga tack jättemycket till dig, Peppe Öhman, för att du var med i nyhetspodden.
Tack så mycket för att jag fick vara med och tala om så här intressanta saker.
Ja, det är spännande tider. Du har alltså lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!